här är ett avsnitt från Podmi. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar och fler avsnitt från den här podden helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner Podmis app i App Store eller Google Play och börja lyssna.
Våren 2015 kallas polis och ambulans till en adress i Uddevalla. Larmet klassificeras från början som en trafikolycka. Men redan innan de kommer fram pratas det om en skjutning. Det är inte mindre än 3 personer som drabbats och samtliga är avlidna. Utredningen drar in stora resurser och redan i ett tidigt skede kliver flera vittnen fram. Misstankarna hamnar på 2 bröder som i förhörsrummen agerar sammanbitna. Offren är deras barndomsvänner och frågan som jäckar polisen är vad som hänt för att det skulle sluta som det gjorde. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt ska du få höra berättelsen om trippelmordet i Uddevalla. Tidigt en lördagsmorgon, våren 2015, är en kvinna ute och joggar i Uddevalla. En halv kilometer ifrån stadens sjukhus, i ett område med villor, lägenheter och affärslokaler, får hon plötsligt syn på något. Obehaget är ett faktum. Det hon ser vittnar om något fruktansvärt. Joggaren plockar upp sin mobil och slår in 112. Under samtalet berättar hon att det ligger en person livlös på backen. 2 till och med. Och en bit bort i en vit bil sitter ytterligare en människa, alldeles stilla. 3 ambulanser får order om att bege sig till platsen. Den första rullar in och ser 2 kvinnor stående sin till ett träd. Den ena är joggaren, den andra någon som varit på väg hem från sitt jobb då hon gick förbi platsen. Kvinnorna pekar mot ena vägkanten, in till några lastpallar. På mark klädd med gräs och grus ligger 2 personer. Ambulanssjukvårdarna funderar på att invänta polis. Men så ser de hur 2 kollegor i bilen bakom redan klivit ur. Istället för att fördröja följer de kollegornas exempel och ingriper direkt. Personalen i den andra ambulansen går fram till personerna på backen. Samlar in de första intrycken för att se vart arbetet ska påbörjas. Det är 2 unga killar de har framför sig. Flera skador noteras. Liksom blod som inte längre tycks pumpa och noll rörelse. Bedömningen görs snabbt. De är avlidna och det finns ingenting man kan göra för dem nu. Personalen i den första ambulansen är under tiden framme vid den vita bilen. Förardörren står öppen när de kommer dit och en ung tjej sitter i passagerarsätet. Rutan är nervevad och en av ambulanssjukvårdarna kontrollerar hennes luftvägar. Inte heller hon visar sig vara vid liv och samtliga kollegor backar undan från brottsplatsen. En av personerna i den tredje ambulansen går fram till joggaren och den andra kvinnan. De flyttas en bit bort och får frågan om de vill sätta sig en stund i deras bil. Joggaren verkar stressad över situationen och uttrycker att hon inte vill vara kvar. Ambulanssjukvårdaren förklarar att hon måste det. I alla fall en liten stund till så polisen hinner prata med henne. Den första patrullen är redan på plats och består av 3 personer. Efter lite ordväxling med ambulanspersonalen ropar de in via radion att det tycks röra sig om ett trippelmord. En av poliserna ser över killarna på backen. Han noterar att den ena är klädd i gråa mjukiskläder och den andra jeans och en blå luvjacka. Den enas händer pryds med latexhandskar och den andra håller fortfarande en tändare. Det som hänt måste ha kommit som en överraskning. Ambulanserna backar upp och åker tillbaka till sin central. Polisbilen flyttas den med och området, liksom den intilliggande vägen, spärras av med vitblå tejp. Klockan är efter 7 på morgonen, men det är inte många som behöver omdirigeras. Bara en person på väg till sitt jobb och en annan som är ute och går. Tekniker påkallas och yttre befäl kommer dit. Till en början är det lugnt på platsen, men efter en stund dyker allt fler människor upp. Vissa är nyfikna och vill veta vad det är som har hänt, medan andra oroar sig för att offren kan vara deras nära och kära. Anmälan i fallet upprättas mitt på dagen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det får brottskod 0312, som är synonymt med mord. Fler resurser har redan satts in och på brottsplatsen jobbar tekniker med att finkamma området och dokumentera fynd. På backen och i närheten av bilen ligger flera patroner och tomhylsor. Det är 12 stycken totalt. Även mantelrester plockas ner i bevispåsar. Alla ammunitioner är utav kaliber 9x19 mm. Det finns dock två olika bottenstämplar på dem. På en yta i närheten av killarna hittas blodstänk som analyseras för att förstå hur offren var placerade då skotten avlossades. Tält har satts upp för att underlätta teknikernas jobb och skydda från insyn, samtidigt som flera poliser är stationerade vid avspärrningarna. Deras jobb är att skydda brottsplatsen och hindra obehöriga från att ta sig in. Ett uppdrag som snart kommer att möta motstånd.
Välkomna in i andra avsnittet för den här säsongen som alltså handlar om mord som har skett i Bohuslän. Det är en stor utredning, det finns mycket att diskutera och prata om och därför så har vi gjort det här avsnittet i två delar och den andra delen finns redan nu hos Podmi precis som det brukar göra. Och vi har ju fått höra om de första intrycken egentligen som polis och ambulanspersonal får när de anländer till mordplatsen den här morgonen. De kommer dit den 7 mars 2015, det är en lördagsmorgon. Flera av ambulanssjukvårdarna har jobbat hela natten när det här larmet kommer in, en timme faktiskt innan de ska gå av sina pass.
Och till en början så pratas det om att det här kanske skulle vara en trafikolycka. Och det är ju inte så konstigt när man tänker på omständigheterna på platsen. Man hittar ju 3 personer, en av dem sitter i en bil, förardörren står öppen. 2 personer ligger på backen en bit bort. Men det här första intrycket är ju inte riktigt så som det ser ut. Skottskadorna blir ju snabbt ett faktum och man förstår att det inte är en olycka av något slag. Utan det här handlar ju om ett brott och något så ovanligt till och med som ett trippelmord.
Till en början så är det väldigt lugnt på brottsplatsen, men det här ändras efter en stund. Det dyker upp allt fler människor som vill prata med polisen och vissa är väldigt oroliga för att någon eller flera av de skjutna ska vara deras vänner eller på annat håll anhöriga. Och i det skedet så har polisen inga uppgifter om vilka offren är, det vill säga inga identiteter är styrkta. Därför kan de heller inte ge de här människorna svaren som de söker.
En av de här poliserna har ju dock en aning. Han är en av de första på plats och när han rör sig runt brottsplatsen och samlar på sig olika intryck av det som har hänt så ser han också till att slå upp den här vita bilens regnummer hos vägtrafikregistret. Och det visar sig att fordonet, det tillhör en man vars 22-åriga son Abbas är intressant i ett narkotikasammanhang för polisen. Så det finns ju en misstanke redan där och då om att en av de här avlidna är just Abbas. Och det kommer senare visa sig vara en korrekt gissning. Men det är ju såklart inget som man där och då kan gå ut med, utan det här är ju information som du säger måste säkerhetsställas innan man kan gå vidare med det.
Så det polisen gör är att de svarar på de frågor som de kan svara på. De informerar boende i området om att hålla sig hemma eftersom utredare snart kommer dit och dörrknackning kommer påbörjas. Och vid det här tillfället så jobbar teknikerna för fullt. Tält har satts upp och man har både en yttre och en inre avspärrning av brottsplatsen. Och vid den yttre befinner sig poliserna. Problemet är att människorna på den här platsen inte nöjer sig med den informationen de får. Det är flera som kräver att släppas in och få se de döda för att själva avgöra om deras oro är berättigad eller inte.
Och det här får de ju såklart inte. Det är ju en aktiv brotts- eller fyndplats och det måste ju skyddas från kontaminering. Annars kan det ju påverka en utredning negativt. Men de här människorna, de lyssnar inte på det örat och stämningen blir hotfull. Och poliserna är dessutom bra mycket färre än de på andra sidan tejpen. Och plötsligt så väljer flera av dem att rusa in och förbi de här avsvärningarna. Poliserna agerar dock väldigt snabbt. De tar fram batonger, de går ihop och de lyckas stoppa de här personerna innan de tar sig förbi den inre markeringen. Så de kommer ju aldrig fram till offren eller teknikerna som jobbar där.
Nej, istället så tvingas de ut ifrån området. Och i den här vevan blir de också mer aggressiva mot poliserna. Säger att det
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Är de som har skjutit deras anhöriga och kallar poliserna för mördare. På grund av det här tumultet så kallar man in förstärkning för att bättre kunna freda sig mot den här folkmassan och samtidigt hålla brottsplatsen säkrad. Så det blir inga fler rusningar och självklart befanns ju också många människor på platsen som respekterade avspärrningarna, ska vi också säga.
Mm. Och för mig så är det ofattbart att man som potentiellt anhörig faktiskt kan riskera en utredning på det här sättet. Tänka så kortsiktigt och agera så vårdslöst som de här människorna faktiskt gör. Allt de tror sig veta, det bygger ju på möjligheter, det bygger på känslor, det bygger på rykten. Och det kan ju såklart vara fullt tillräckligt när man står där med den här ovissheten och oron. Men ändå gör situationen mig så frustrerad, för det kunde ju ha lett till att bevis förstördes. Det kunde ha lett till att de skyldiga i slutändan också skulle komma undan. Och det är ju de som faktiskt jobbar för att rättvisa ska kunna skipas för de här offren som är de man väljer i sin tur att hota. Och som tur är så gör ju poliserna sitt jobb, de gör det väldigt bra också bör tilläggas, så det blir ju inget av det här.
Men jag tror samtidigt inte att man tänker så långsiktigt i den stunden. Om det finns en risk att ens nära och kära har mist livet, så tror jag att det är den tanken som fyller hela ens huvud och inte en kommande mordutredning. För det är inte det eller de skyldiga man fokuserar på i den stunden, utan bara om ens nära och kära lever. Och det är bara det som spelar roll där och då. Så jag kan förstå den här kortsiktiga frustrationen och desperationen, samtidigt som det såklart aldrig är okej att agera på de känslorna och skapa en osäker miljö för poliserna som faktiskt är där, precis som du säger, för att hjälpa till. Och det är ju mycket folk på platsen och i den här folkmassan så finns också de två bröderna som senare kommer misstänkas för de här morden. Vilket vi ska föra mer om i berättelsen som vi hoppar tillbaka till nu.
Medan poliserna har fullt upp ute vid avspärrningarna tar teknikerna sig närmare titt på offren. De finner kontanter, mobiltelefoner, bankkort och smycken samt en mindre mängd narkotika. Latexhandskarna på den ena killens händer skulle kunna vara en indikation på att han inte velat lämna några spår efter sig vid en eventuell narkotikaaffär. Det ser dock inte ut att röra sig om ett rånmord. Omständigheterna tyder snarare på en avrättning. Skotten som avlossats har träffat vitala delar och det tycks ha gått så snabbt att inget utav offren riktigt hunnit reagera. Att det finns två typer utav ammunition tyder på två olika vapen och kanske även fler än en skytt. Då teknikerna är klara förflyttas kropparna till en rättsmedicinsk avdelning. Utlåtandet därifrån kommer senare beskriva hur vardera utav killarna mottagit fyra skott medan tjejen i bilen endast träffats av ett. Under helgen vallfärdas hundratals människor till brottsplatsen. Många är ungdomar som kommit dit för att tända ljus och lämna blommor. Bland dem finns två bröder, 22-åriga Liam och 21-åriga Leo. De utbyter några ord med en av poliserna på plats. Berättar att det kan vara deras vänner som blivit skjutna. Killar de sett under fredagen. Som flera andra vill de få det bekräftat eller nekat. Men möts av ett ovisst svar. Samtidigt får polisen ta emot uppgifter från människor som kan ha blivit vittne till händelsen. En kvinna som bor i området berättar att hon vaknat natten till lördagen av arga röster. Det lät som om någon bråkade. Sen hördes knallar. Kvinnan antog att det var smällare, men i efterhand förstod hon att det måste ha varit någonting annat. Hon är heller inte den enda. Ytterligare en kvinna berättar för polisen om smällare som hördes runt klockan ett. Ljudet fick kvinnan att gå fram till ett fönster. Kort därpå såg hon två killar komma springandes mot en moped. De lyfte på sadeln och kastade i något i facket under för att sen bege sig därifrån, västerut. Hon tänkte att det handlade om något bus och lik den första kvinnan ringde hon inte 112. Flera av de boende i området är oroliga över det som hänt. Under söndagen finns mobila poliskontoret på plats. Liksom journalister och fotografer från tv, radio och tidningar. En ung kille berättar att han satt vid sin dator och skrev med någon på Skype under mordnatten. Tack vare chattloggen och tidstämplarna tror han sig veta den exakta tiden för morden. Klockan 01.08. Poliserna får också in tips som säger att det handlat om svartsjuka eller att ett kriminellt gäng varit involverat. Till skillnad från gårdagen är polisens närvaro uppskattad. Oron som infunnit sig tycks lättas en aning med deras...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.
Deltagande. För varje timme som passerar växer utredningsmaterialet. Dörrknackningar och kartläggning blandas med tekniska uppgifter och vittnesmål. Offren identifieras som 21-åriga Karim, 22-åriga Abbas och hans 18-åriga flickvän Nora. Tack vare de många resurserna och det detaljerade arbetet dröjer det inte länge innan spåren pekar i en tydlig riktning till bröderna Liam och Leo. Den äldre brodern har haft tät kontakt med Abbas på telefon under natten. Det är i kombination med vittnesmålen om de två killarna som flytt på en moped anses tillräckligt. Misstankarna så starka att man beslutar att gripa dem. En order som verkställs under söndags eftermiddagen. Bröderna delges misstanke och redan samma dag får de berätta vad de har gjort och vart de har befunnit sig den senaste tiden. Berättelserna tar vid under fredagen, dagen innan trippelmordet, då bröderna kom hem efter en utlandsresa till Thailand, tillsammans med Liams flickvän och en killkompis. Planet tog mark på Landvetter runt 7:30 den kvällen och barndomsvännen Abbas kom för att hämta upp dem. De tog en bit att äta inne i Göteborg innan resan gick norrut mot Uddevalla. Killkompisen lämnades av och bröderna dumpade sina väskor i respektive lägenhet. Sen åkte de och Liams flickvän hem till brödernas pappa. Därefter skiljer sig versionerna något. Enligt storebrodern Liam stannade de en dryg timme innan pappan skjutsade hem dem. Klockan var runt 11 eller 12 på kvällen, tror han. Liam hade inte sovit något på planet och han och flickvännen gick och la sig utan att packa upp. Morgonen därpå åkte de hem till lillebror Leo runt klockan 6 eller 7. De åt frukost ihop och sen somnade de om. När Liam vaknade hade han flera missade samtal från kompisar. Han ringde upp killen som hade varit med på resan. Kompisen berättade att han hade varit orolig för att Liam var död. Han bor en bit ifrån sjukhuset och hade sett polisen spärra av ett område i närheten. Inte nog med det. Han hade också sett Abbas bil stå parkerad där. Den informationen fick bröderna och flickvännen att bege sig dit. Enligt lillebrodern Leo stannade de dock hos pappan längre än så. 2 eller 3 timmar uppskattade han att de var där innan Leo släpptes av hemma hos sig. Klockan bör ha varit 12 eller 12:30 på natten. När den 21-åriga killen kom innanför ytterdörren började han packa upp. Han kunde inte somna och hörde av sig till några vänner. Efter ett tag så åkte han hem till en av dem. Troligtvis var han där en timme, mellan klockan 3 och 4 på morgonen. Så fick han ett sms eller samtal från brodern. De pratade om hur hungriga de var och hur ingen av dem hade någon mat i kylen. Leo var hemma igen och lyckades hitta en pizza i frysen. De bestämde att Liam och hans flickvän skulle komma förbi. Och runt 4 eller 5 på morgonen så var de där. De åt, de pratade, satte på tvn en stund och gick sen och la sig. När klockan var runt 10 eller 11 på förmiddagen väcktes Leo av brodern som berättade att 3 personer hade dött. En av dem var barndomsvännen Karim. Ingen av bröderna säger sig veta något om trippelmordet. Det fanns ingen osämja mellan dem, Karim och Abbas. Tvärtom var de vänner som hade känt varandra sedan de var barn. När Leo sätter ord på det säger han att de var som hans bröder. Abbas flickvän Nora hade de ingen riktig kontakt med, men de visste också vem hon var. Och det gör det hela ännu svårare för utredarna att förstå. Man tittar på alternativa gärningspersoner. Men sanningen är den att inga blir så intressanta som Leo och Liam. Och om det verkligen är de som står bakom trippelmordet kvarstår en väldigt viktig fråga. Vad hade egentligen hänt som hade fått 2 unga killar att skjuta ihjäl vänner de kallade bröder? Tack för att du har lyssnat på del 1 utav trippelmordet i Uddevalla. Del 2 hittar du redan nu hos Podme. Alla heter egentligen någonting annat och informationen den är hämtad ifrån domarna, förundersökningsprotokollet och artiklar ifrån Göteborgs-Posten, Aftonbladet och SVT. Nästa vecka ser vi tillbaka med ett nytt avsnitt ifrån Bohuslän. Missa inte det. Vi som gör mordpodden heter Linnea Bolin och Amanda Strömqvist. Bakgrundsmusiken är Lasting Hope, Lightless Dawn och Soaring av Kevin MacLeod samt Deep Space av Audionautics.